Ja, behöver jag säga att jag tycker det är väldigt roligt för mig att vara här i Baptistkyrkan. Både med tanke på de vänner som jag fortfarande känner här och med tanke på den tid då jag och min familj fick vara med i den här församlingen. Vi var ju en familj på min fru Solveig som gick hem till Herren för cirka 4 år sedan. Och våra barn Åsa och Ola. Och vi bodde ju här i stan och vi hade vårt sommarhus också i närheten. Så att det var naturligt för oss att vara här både året runt. Det här var ju egentligen min första egentliga pastortjänst. Jag blev ordinerad som pastor 1954. Men ganska strax i början där så ville Örebromissionen att jag skulle arbeta bland barn och ungdomar. Och det var ganska naturligt för mig för att jag hade redan varit barnevangelist och rest i Skåne sedan jag var evangelist. Jag gick ut som evangelist 1947 och från 1949 till 52 då jag började missionsskolan så arbetade jag som barnmötesfarbror i Skåne. Jag var väl inte mycket farbror på den tiden för jag var ju ganska ung. Och jag minns ett tillfälle när jag satt på ett ställe och ritade en affisch till ett barnmöte. Så var det en liten flicka som kom in. Det var ju på en vestibul där. Hon kom in och så frågade hon, vad heter du? Sa. Jag sa att jag heter farbror Sven. Jag använde mig utav det. Det begreppet därför att Sven Järring hade barnmöten eller barnprogram på radio och då hette han farbror Sven och eftersom jag hette Sven så tyckte jag kunde kalla mig för farbror Sven. Men den här flickan som kom in och såg mitt arbete så tittade hon på mig när jag hade presenterat mig så sa hon, är du en farbror, sa hon. Jag tycker du är en pojk. Och det kanske var det rätta egentligen. För jag var ju ganska ung vid den tiden. Och väl en 17-18 år eller så. Nu har det gått lite grann. Och jag gläder mig över att få vara tillbaka här i Baptistförsamlingen i Motala. Och som jag sa så var det egentligen min första pastortjänst eftersom jag från det att jag var ordinerad som pastor och fram till dess så hade jag varit verksam på många olika sätt. Under min dels i Örebro då jag reste som ungdomsevangelist eller ungdomssekreterare i församlingar i hela landet. Och sedan hade jag flyttat till Stockholm och där arbetade jag ekumeniskt på många olika sätt. I frikyrklig, jag var generalsekreterare för frikyrkliga ungdomsrådet. Jag var pedagogisk konsult på frikyrkliga studieförbundet. Jag arbetade med frikyrkliga filmbyrån och var politiskt engagerad och var med i statens ungdomsråd, så det var mycket som jag levde med under den tiden. Och därför så var kallelsen härifrån församlingen i Motala. Det var faktiskt den som löste ut min pastortjänst. Jag kom hit 1965 alltså och fram till 70 då jag flyttade till Örebro. Men den här tiden i församlingen betydde mycket för mig. Både när det gäller att utveckla min tjänst som pastor. Och det här var en väldigt generös församling. Därför att jag hade många idéer som jag ville förverkliga genom församlingen. Det fanns faktiskt en tid i mitt liv då jag knappast trodde på en tjänst i församlingen. Därför att jag tyckte den var för begränsad. Men under min tid i Stockholm så vaknade mer och mer min längtan efter att få arbeta utifrån en lokal församling. Den här församlingen var den som gjorde det möjligt för mig. Och därför så är jag tacksam till de som då var församling och de som tog det här beslutet. Och när jag flyttade till Örebro så var det inte alls självklart för mig. Men så småningom så fick jag den vissheten att det var Guds väg för mig. Så nu är jag här och jag gläder mig åt att få dela Guds ord med er. Därför att det här är ju också en väldigt speciell tid. Jesus sa på sin tid, min fader verkar ännu alltjämt. Det kan man säga också om den tid i vilken vi lever. Därför att det är en tid som kännetecknas av en väldig aktivitet kopplat till det profetiska ordet. Efter den här gudstjänsten så ska vi säga något om det som händer med Israel och det som sker i Mellanöstern. Jag berör inte det så mycket just i gudstjänsten här. Men jag vill gärna ta upp det ämnet och kommentera det som sker. Och Israel är ju intressant på det sättet därför att det är liksom en referenspunkt när det gäller det profetiska skeendet. Det som händer med Israel har alltid en profetisk dimension som är kopplad till skeendet i stort i världen. Det har vi sett genom historien och det är sant också om den tid i vilken vi lever just nu. Men jag skulle vilja allra först lägga en grund också för detta utifrån Guds ord genom en text ifrån Hebreerbrevet. Hebreerbrevet är ju skrivet till en judisk församling. Det var ju inte självklart från början att judarna förstod Jesus och hans kallelse. Men efterhand som apostlarna förkunnade och det som hände i Jerusalem på pingstdagen så var det ju många judar som tog emot Jesus. Och det här brevet, Hebreerbrevet, det är skrivet till en sådan församling. Men det är en församling som hade genomgått förföljelse på flera sätt. Att vara kristen på den tiden och Jesus troende var ju inte självklart. Och allra minst för judar. Och därför hade de här judekristna, de hade mött förföljelse och motgång. En del hade blivit förföljda, berövad sina ägodelar och de var föraktade utav synagogan och de judiska grupperna. Och det här brevet fick de ju i en tid då de levde med frågan om de verkligen skulle fortsätta med sin tro. Därför att de börjar tänka så här, ja men vi är judar, vi har ju redan en lång historia med Gud. De hade ju förbundet med Abraham, de hade ju levt i det förbundet ända fram till det som nu hände som tycks ändra på allting. Och därför så var tydligen en del på väg in tillbaka till att leva med den judiska tradition som de så länge hade kände. Och därför så kommer det här brevet som en uppmaning till dem att fortsätta i tron på Jesus. Och jag tänker på det här ordet i Hebreerbrevet, det 10:e kapitlet. Där står det så här: kom ihåg hur det var förr, när ni nyss hade blivit upplysta. Ni utstod många svåra lidanden. Ni blev smädade och förföljda och gjordes till allmänt åtlöje. Eller också ställde ni er vid deras sida som behandlade så. Ni led tillsammans med dem som satt i fängelse. Och ni fann er med glädje i att bli berövade er egendom, därför att ni visste att ni ägde något bättre och något mer varaktigt. Ge inte upp er frimodighet. Den ska rikligen belönas. Uthållighet är vad vi behöver för att kunna göra Guds vilja och vad han får, vad han har lovat. Ty ännu en liten tid, sedan kommer han som ska komma, och han ska inte dröja. Min rättfärdig ska leva sin tro genom sin tro. Men om han drar sig undan är han inte längre en glädje för mig. Vi hör inte till dem som drar sig undan och går förlorade, utan till dem som tror och räddar sitt liv. Den här texten beskriver lite grann vilka omständigheter de här troende levde med som fick det här brevet. Och jag tror att det var en hjälp för dem att gå vidare. Men det finns någonting allmängiltigt också i den här utmaningen som finns i Hebreerbrevet. Det är detta att gå vidare och förstå sitt eget liv och sin tro i ett större perspektiv. Därför att det är det brevet handlar om. Man kan säga att brevet beskriver liksom ett perspektiv för de här kristna, de här judekristna som hade kommit till tro på Jesus som Messias. Den beskriver ett perspektiv ända ifrån skapelsen och genom hela Israels historia fram till den tid i vilket de själva levde. Och så säger de att, slutar med detta: vi har fått ett rike som icke kan bäva. Ett rike för evighet. Och det är den kallelsen ni har nått. Och det är det riket som ni nu lever. Det slutar med en uppmaning till dem att vara tacksamma för att de tillhör ett rike som icke kan bäva. Mycket hade nått sin fullkomning med Jesu ankomst. Genom Jesu död och uppståndelse hade mycket av det profetiska ordet gått i uppfyllelse. Till välsignelse och frälsning för inte bara judar utan också för hedningar. Och det är ju det evangeliet som Petrus predikar på pingstdagen. Men Hebreerbrevet visar på att det finns en fortsättning. Det finns ett rike som nu har brutit in i historien, som pågår och som kommer att fullkomnas i och med att Jesus kommer tillbaka och blir den som råder och regerar som konung på jorden. Och det är det riket som de uppmanas att verkligen fortsätta att ansluta sig till. De hade en underbar framtid framför sig. Men då är det 13:e kapitlet i Hebreerbrevet är intressant på det sättet att det också talar till oss som en utmaning att fortsätta. Därför att vi lever ju i en tid som är väldigt profetisk i den meningen att det är mycket som händer, inte bara i enskilda människors liv, inte bara i Israel, inte bara med folken överhuvudtaget, utan det är en tid som är en utmaning för den kristna församlingen. Det är en strid om församlingen. Det är en strid om vad församlingen ska vara i den här tiden. Och det finns en frestelse att vi anpassar oss till den kultur och de omständigheter som vi lever med runt omkring oss. Det gäller för församlingen att bevara sin identitet, att bevara sin integritet som en Guds församling i den här tiden. Och det är egentligen den utmaningen som vi möter i det 13:e kapitlet, där författaren till Hebreerbrevet beskriver det som är innehållet i församlingens liv och som egentligen är deras identitet, som det gäller att stå upp för och att bevaras i trohet mot detta. Nu hinner jag inte behandla hela innehållet i det 13:e kapitlet, men jag vill peka på några saker som författaren menar är typiskt för församlingens identitet och som det gäller att bevara i en trohet gentemot. Kapitlet inleds, 13:e kapitlet inleds genom att påminna oss om att vi är en del utav ett större sammanhang. Det uppmanas att komma ihåg andra troende, andra delar utav världen som lider förföljelse, som sitter i fängelse. Och församlingen uppmanas att stå med dem. Det är också församlingens kallelse idag. Även om vi lever under ganska fredliga förhållanden här i Sverige och får verka ganska fritt, så kan man säga, om man ser det i ett internationellt perspektiv, så är detta en tid då den kristna församlingen lider förföljelse på ett sätt som vi kanske tidigare inte har sett i historien. Där det inte är självklart att man får vara kristen, men där den kristna församlingen ändå lever rikt och starkt. Man vet väl inte hur många miljoner kristna det finns i Kina till exempel, men det räknas ju i miljoner. Därför att de har funnit ett sätt att uttrycka sin gemenskap som är svårt för den politiska makten att komma åt. De lever i hemförsamlingar, de lever i husförsamlingar. Och jag vet att jag frågade en av dem som kände väl till detta, som reste och besökte kristna i Kina. Och jag frågade, hur många församlingar finns det i Kina då? Ja, sa han, det finns lika många församlingar som det finns kristna familjer. Därför att varje familj utgjorde liksom en mötesplats för kristna som fanns i det här området. Och det gör att det är svårt att få en rätt siffra på det, men det handlar ju om miljoner. Och på liknande sätt lever kristna i olika delar utav världen. Under förföljelse och begränsning, men de har sin glädje i att tillhöra Jesus och de lever i en tro på framtiden tillsammans med honom. Vi uppmanas genom det här kapitlet att tänka på dem. Vi är lemmar i Kristi kropp, va? Det är så som apostlarna beskriver församlingens identitet och väsen. Det vill säga att vi identifierar oss inte bara med vissa grupperingar av kristna, utan var och en som bekänner Kristus som sin frälsare ingår i Kristi kropp, är en del av Kristi kropp. Och därför så kan vi och vill vi och vi uppmanas att identifiera oss med kristna oberoende utav hur vi tänker oss som tillhöriga utav samfund eller religiösa traditioner. Kristi kropp är någonting större. Och det var det som vi uppmanas till i Hebreerbrevet, själva inledningen till Hebreerbrevet. Det innebar också att vi skulle visa gästfrihet emot människor som kommer till oss från olika håll i världen. Och under en väldigt intensiv tid i vår egen församling, Kristet Center i Örebro, så fick vi be till Gud för över 100 muslimer som vi nådde. De spred, är nu spridda åt olika håll, men en del är med, en ganska stor del är med i församlingen och har ansvarsfulla poster i församlingens arbete. Det är den bilden vi behöver ha utav den kristna gemenskapen. Vi är inte bara en lokal församling. Vi är inte bara del i ett större i ett samfund eller religiös tradition, utan vi är universella som Kristi kropp. Men sedan så beskriver Hebreerbrevet innehållet som det gäller för den kristna församlingen att resa upp som en kultur och som en identitet som en kristen församling. Vi kan ju läsa lite grann hur det kommer till uttryck i texten här. Äktenskapet ska alltid hållas i ära och den äkta sängen ska bevaras obefläckad. Till otuktiga och äktenskapsbrytare ska Gud döma. Lev inte för pengar. Nöj er med vad ni har. Gud själv har sagt, jag ska aldrig, aldrig överge dig. Och därför kan vi tryggt säga, Herren är min hjälpare. Jag ska aldrig frukta. Vad kan en människa göra mig? Och så fortsätter han. Tänk på era ledare som har förkunnat Guds ord för er. Se på vad deras liv förde fram till och ta efter deras tro. Jesus Kristus är densamme igår, idag i evighet. Jag tror att vi utmanas på de här områdena som beskrivs som den kristna församlingens kultur och identitet idag. Och det tror jag vi är medvetna om. Vi utmanas när det gäller att förståelsen av den kristna gemenskapen utifrån att vi tillsammans i Kristus är Kristi kropp. Och att vi tar till oss den förståelsen och lever med den förståelsen i relationen till kristna var vi än möter dem. Vi har någonting gemensamt i Kristus Jesus. Vi har en gemensam identitet i Kristus Jesus. Vårt liv är fördolt med Kristus i Gud. Det är vår plats i tillvaron. Men Paulus, eller vem det nu, man menar ju att det är Paulus som har skrivit det här brevet. Men författaren, han tar också upp andra praktiska omständigheter som vi lever med. Och när det gäller förståelsen utav äktenskap och familj, så är den kristna tron och hållningen i detta, på detta område, väldigt utmanad. Och det finns en förvirring på det här området, så idag vet ju låter det som om folk inte vet om de är man eller kvinna och hur man ska leva tillsammans och vara trogna mot varandra och bygga familjer. Och därför så representerar den kristna församlingen också på det här området en kultur och en hållning av trohet och ansvarstagande som är ifrågasatt idag. Och som också riskerar att församlingen blir påverkad av den kampanj och den opinionsbildning som sker på det här området. Och därför så är det viktigt för den församling som vill leva profetiskt, som vill leva väl integrerad som kristen församling, att vi verkligen reser upp en standard och kultur på det här området när det gäller förståelse av äktenskapet och troheten mot varandra som makar, och när det gäller ansvaret för de barn som växer upp i familjerna, och att vi ser att det är egentligen familjen som är den första gudstjänstplatsen. Så levde de judiska familjerna med sin tro. För familjen var en gudstjänstplats där de berättade om vad Gud hade gjort för dem. Och de reste upp en tro hos dem som växte upp i dessa judiska familjer, som var och en sen gick vidare med som en personlig livshållning. Och det är ju det som gör att det judiska folket har kunnat hålla ihop som ett folk, trots det att de har varit utspridda över hela världen, så har de fortfarande sin identitet som ett judiskt folk som är präglad utav det som de hade vuxit upp med i sina familjer. Författaren här i Hebreerbrevet tar upp ett annat område där det också Gud vill att vi ska resa upp en standard och en kultur i församlingen, nämligen att ha Gud som sin försörjare. Alltså, Gud vill att vi ska resa upp ett oberoende kopplat till ekonomin. Därför att det är också att förbereda sig rent profetiskt för en tid då vi kommer att bli utmanade på det här området. Bibeln talar om en tid då man varken ska kunna köpa eller sälja utan att ha vilddjurets märke. Och idag lever vi i en tid, ett internationellt skeende på det här området när det gäller ekonomin, som leder till att vi blir mer och mer beroende utav ett system, ett digitalt system, som i sin förlängning och i sin fullkomning kom på ett totalt sett kommer att kontrollera hela världsekonomin. Det mesta idag av internationell ekonomi är digitalt. Bara kanske en del säger att bara en 20% utav hela ekonomin är substantiell, alltså verklig. Allt det andra är en digital värld. Och därför att den har den naturen så finns också den tekniska möjligheten att till sist förändra hela det internationella systemet. Uppenbarelseboken säger att det kommer att ske under en enda timma. Och det måste ske så snabbt för att ingen ska kunna gardera sig mot att bli beroende utav det. Och därför så säger texten här, den har också en profetisk syfte. Den säger att lev inte för pengar. Gör dig inte beroende av pengar. Det betyder att det är klart att vi får vår ekonomi genom att vi arbetar. Men Jesus säger, gör er inte bekymmer. Låt inte bara ekonomin vara kopplad till det du själv kan åstadkomma. Utan gör dig beroende av Gud på det här området. Därför att det står att Gud ska vara din försörjare. Och jag har ett tråpligt exempel just på detta. Därför att under en viss tid så talade Gud väldigt starkt till mig om detta. På sätt och vis så landade det här i Örebro genom en upplevelse som jag hade. Det började så här att det var en god vän till mig. Han var han var fysiker. Han var ansvar för säkerheten på alla våra kärnkraftsverk här i Sverige. Han bodde i Stockholm och jag hade lärt känna honom och hans familj. Så hände det en dag att han skickade en summa pengar till mig. 1000 kronor. Och så skrev han en hälsning i samband med detta. Och så sa han, det var under 70-80-talet under den karismatiska väckelsens tid. Och det här, det var ju en global andlig händelse. Och bland annat så skulle det vara en stor karismatisk konferens i St. Louis i USA. Och han visste att vi i församlingen i Örebro och mitt sätt att möta den karismatiska väckelsen verkligen var öppen för detta. Och han ville att jag skulle åka till den här konferensen i USA. Och han skickade de här pengarna som ett bidrag till flygbiljetten. Men när jag prövade det här i bön tillsammans med Herren så kände jag ingen sanktion för detta. Så att jag tog kontakt med honom och sa, hur kan jag skicka tillbaka pengarna? För att jag känner inte att jag ska åka på den här konferensen i USA. Nähä, sa han. Ja, ja. Men, sa han, behåll pengarna. Behåll pengarna. Så att jag fick behålla dem. Men vid den tiden så levde vi väldigt en djup gemenskap med varandra i församlingen i olika bönegrupper. Och det gjorde att vi också tog ett visst ansvar för varandra. Om det var någon som var i behov på något sätt så hjälpte vi varandra. Och då fick jag veta att det var någon som hade problem och behövde lite förstärkning i ekonomin. Så jag tänkte, ja men då kan jag ju ta de här pengarna. Och så kan jag ju ge det till den familjen. Så var det, jag behövde dem ju inte, men de behövde det. Det märkliga var att efter en tid fick jag igen 1000 kronor. Från ett helt annat, oförväntat håll. Så hade jag den här 1000-lappen igen. så mötte jag på nytt en sån där behovssituation. Och jag tänkte, ja men jag har ju de här pengarna, jag behöver inte dem. Så att jag lät den där tusenlappen försvinna in i det här behovet. För tredje gången fick jag 1 000 kronor. Från ett oväntat håll. Ja, märkligt tänkte jag. Och vi förstod det varken min fru eller jag. För till Amerika skulle vi inte åka. Och nu hade vi de här pengarna som vi inte behövde egentligen. Jag hade min anställning, Solveig hade sin anställning. Vi hade inga problem med vår ekonomi. Men så mötte vi en situation där det fanns ett ekonomiskt behov. Och jag kände mig fri att låta de pengarna gå vidare in i det. Sen gick det en rätt lång tid och jag tänkte inte på det här. Jag åkte inte till Amerika och den här god vännen som gav mig pengarna från början, han var nöjd med det beslut jag hade tagit. Men så var vi här en sommar i vårt sommarhus ute vid Nykyrka. Vi ville gärna hälsa på några som vi kände ifrån församlingen. Och det var bland annat en äldre syster som vi hade haft mycket gemenskap med som vi tänkte besöka. Och så innan vi åkte tillbaka till Örebro så var vi där och hälsade på henne. Och hon blev glad för vårt besök. Och så när vi skulle gå så räckte hon mig ett vitt kuvert. Så hon, ta det här, sa hon. Och jag tog emot det och vi gick ut i bilen. Men jag var ju väldigt nyfiken på vad som fanns i det där kuvertet. Så innan vi startade och åkte vidare så öppnade jag kuvertet. Och i det kuvertet låg 1 000 kronor. Jag har känt, sa den här systern, att jag skulle ge dig det här. Och när jag satt där i bilen så blev jag nästan förkrossad. Därför att just då, det var 1979, då planerade vi en resa till Amerika för att hälsa på min bror och hans familj i Los Angeles. Och jag såg ett större perspektiv. Den här brodern som gav mig de första 1 000 kronorna, han gav mig det för att jag skulle få en hjälp för flygbiljetten till Amerika. Och nu behövde jag den här summan. Och när jag bad över detta så såg jag att Gud ville visa mig någonting. Just utifrån den här texten i Hebreerbrevet. Lev inte för pengar. Jag ska aldrig, aldrig överge dig. För vi hade börjat leva tillsammans utifrån detta. Att ha vår förtröstan på det här området. Just från Guds sida. Att Gud var vår försörjare. Det var inte vårt arbete. Det var inte på det vanliga sättet. Utan att Gud skulle ge oss vad vi behöver. Nu hade vi fått den här tusenlappen igen. Nu kunde jag använda den för det ändamål som det ursprungligen var givet för. Och jag såg någonting som Gud ville visa mig. Att om Gud är vår försörjare så har vi också en frihet och en möjlighet att använda vår ekonomi utifrån detta. Också för att betjäna Guds rike, för att betjäna de behov som vi möter kanske hos familjer och andra syskon. Därför att Gud vakar över detta, att vi får det vi behöver för varje särskild tid. Och när jag såg det ljuset utav Guds ord, där så gör er inte bekymmer. Utan sök först Guds rike och hans rättfärdighet, så ska allt detta andra tillfalla er. Och då lärde jag mig någonting som jag därefter, och vi tillsammans som makar faktiskt i familjen, levde med. Som var så här. Om Gud vet vad vi behöver, då vet vi att jag har det vi behöver när jag behöver det. Och det är den tilliten till Gud som vi behöver erövra i vår troserfarenhet. Därför att vi kommer in i en tid där vi kommer att vara beroende av Gud på ett sätt som vi kanske inte tidigare har varit. Också på det här området. Och jag tror att om vi är uppmärksamma så kan Gud ge oss såna här erfarenheter som bygger vår tro på det här området. Som gör att vi inte får bekymmer när vi tänker på hur saker och ting utvecklas idag. För det är mycket som händer som när vi tänker det här i en förlängning kan inge oss oro och fruktan. Hur ska det här bli? Hur ska jag kunna leva med det här? Men Gud försäkrar oss. Jag ska aldrig, aldrig, aldrig överge dig. Det är ett av de starkaste orden i skriften, på hebreiska. Det har den här innebörden. Det är som om det här försäkran upprepas tre gånger. Och det är därför texten, det är översatt så. Där det står, jag ska aldrig, aldrig överge dig. Och det är kopplat till just ekonomin. Jag tror att vi behöver tillägna oss den erfarenheten. Och när vi ger in i Guds rike så är det att investera. När vi möter varandras behov så är det en ordning som jag tror att Gud vill att vi ska leva med som syskon, som lemmar i Kristi kropp. Så också på det här området beskriver alltså skriften en kultur och en ordning för den troende som gör oss beredda på de prövningar och de villkor som vi kan komma att leva med. De här troende som levde under förföljelse och blev berövade sina ägodelar, de var beroende av varandra för att överhuvudtaget överleva. Och församlingen levde med det här ansvaret för varandra tydligen. Som också skriften beskriver. Den här texten i Hebreerbrevet säger också att vi kommer att möta förhållanden där vi är beroende utav den gemenskap som vi utgör som församling. Därför att det står så här, tänk på era ledare. Se hur de har slutat sin levnad eller hur de har fullbordat sitt lopp. Idag lever vi som församling av kristna och påverkas utav mycket information ifrån olika håll. Du kan bara sätta på TV, du kan bara slå på din mobil. Du kan gå in på YouTube och du har 1000 lärare idag som också talar till de troende och de kristna församlingarna. Se till varifrån du hämtar din undervisning. Författaren säger här, se på de ledare som du har förtroende för. Jag tror det är viktigt för den lokala församlingen idag att inte, eller att verkligen vara en enhet i detta. Att ta emot undervisning och låta sig uppbyggas och formas som församling idag utifrån Guds ord. Genom ett ledarskap som vi känner. På den tiden så visste man vem som var ledare i församlingen. Vem som undervisade. Och därför så kunde de också avgöra vilket förtroende de kunde ha för den undervisning och ledarskap som de representerade. Jag tror att vi går in i en tid då vi kommer att bli mer och mer beroende av att vara homogena som lokala församlingar. Och att växa utifrån Guds ord genom en undervisning från personer som vi verkligen har förtroende för genom att känna dem. Här står det, du vet ju hur de slutade sin levnad. Och det var det de skulle ta fasta på. Varför är det viktigt? Jo, därför att det finns någonting som är tidlöst när det gäller den kristna tron. Det finns någonting som är tidlöst när det gäller att växa som församling. Att växa i Kristus. Det står på ett ställe i Kolosserbrevet, så som ni har mottagit Herren Jesus Kristus, så fortsätt, lev kvar i honom och låt er uppbyggas i honom. Och också i den här texten i Hebreerbrevet så landar vi just där. När han har talat om vad vi ska vaka över i vårt personliga vandring med Herren. När det gäller äktenskap och familjeliv. När det gäller förhållande på det och beroende på det ekonomiska området. Att göra oss förtrogna med att Gud är vår försörjare på det området. Så säger han också här, kopplat till ledarskapet för församlingen. Jesus Kristus är densamme. Igår, idag och i evighet. Och därför så är det så viktigt för oss i en tid då mycket förändras. Och där vi utmanas på så många områden att anpassa oss till nya idéer och tankar och förhållanden. Att vi vet var vi befinner oss själva. Det var en kvinna som gjorde ett uttalande vid ett tillfälle. Hon heter Ann-Marie Thunberg. Hon var redaktör för en tidskrift som heter Vår lösen. Det här var på 70-80-talet då det var väldigt mycket som rörde sig beroende på den karismatiska väckelsen. Och det var trosväckelsen ifrån Uppsala och det var mycket som var på gång. Och alla gjorde liksom anspråk på uppmärksamhet och sin undervisning och sina idéer och sina tankar. Och då så sa Ann-Marie Thunberg, hon sa så här. Nu gäller det att ha sin identitet på rätt ställe. Så man slipper förlora den för många gånger. Det var ett av de visaste ord som kunde sägas vid den tidpunkten. Det gäller att ha sin identitet på rätt ställe. Annars riskerar vi att förlora den för många gånger. Och här landar den här texten i förmaningar till en församling som befann sig i ett kristillstånd, va? På grund av det de hade gått igenom och sett andra troende vara utsatta för. Och när de kommer till ledarskapet för församlingen, det som skulle vara riktlinjen, ledstjärnan, fyren för församlingen och dess vandring. På ett rent personligt plan så landar det i detta. Ja, ledarna kan växla. Gud tar hem dem och insätter nya. Den här församlingen har mött olika ledarskap sedan jag lämnade församlingen 1965. Men jag känner när jag är här att det finns en hållning. Det finns ett innehåll i gemenskapen som blir väldigt tydlig också i en gudstjänst så här. Jesus är i centrum. Om du har din identitet i honom, då har du en bra beredskap. Då har du en utgångspunkt att pröva saker och ting. Och du är fri att göra det. Och du ska vara frimodig att göra det. Därför att Jesus förändras inte. Han är densamme som han var på apostlarnas tid. Han är densamme som har varit huvudet för församlingen genom alla århundraden fram tills nu. Han har varit huvud för den här församlingen från början. Det är ju en av de äldsta baptistförsamlingarna i Sverige faktiskt, det här. Och jag bara skattar mig lycklig att ha fått dela några år av gemenskap i den här församlingen. För man kände, det var inte en, vad ska jag säga, traditionell på ett församling på ett begränsande sätt. Därför att jag kände att jag mötte en generositet och en öppenhet från församlingens sida som gjorde att jag kände att som min första pastortjänst i en församling kunde blomma ut och få ge allt det som jag bar på i mitt hjärta. Och därför så var det ju den tiden så var ju nästan den här församlingen i stan som alla kände till. Och det var, vi berörde människor på så många olika sätt. Därför att det fanns den här mognaden i församlingen. Och Herren vill att vi ska bevara den. Att vi har vår identitet i Jesus Kristus. Han förändras inte. Och vårt liv som troende är fördolt med Kristus i Gud. Det är en trygg plats också inför framtiden. Med den utgångspunkten så kan vi ha trygghet och tillförsikt också i den här tiden. Då så mycket utmanar oss, så mycket förändringar pågår, så många olika typer av polarisering, politiskt, ekonomiskt, kulturellt, religiöst. Vi måste ha vår identitet på rätt ställe, annars får vi problem i den här tiden. Men om du tror på Jesus, om du har tagit emot Kristus, lev då vidare tillsammans med honom. Han är allt vad du behöver. Det finns egentligen bara en enda gåva som Gud har gett oss. Och det är Kristus. I honom finns allt vad vi behöver. Genom honom och i kraft av Jesu Kristi uppståndelse föddes vi på nytt. En ny skapelse. Vi blev Guds barn. Och Gud erkänner oss som sådana. Och tillsammans med Jesus så är vi syskon i Guds stora familj. Baptistförsamlingen i Motala är en av de här familjerna. Gläd dig över det. Låt den heliga ande få uppenbara innehållet i det livet. Det finns ett utrymme här att växa i Kristus. Låt dig utmanas av detta. Och låt oss möta den här tiden och framtiden med den utgångspunkten. Det här är en gammal församling. Men Gud bekänner sig till den. Den heliga ande bor också i den här församlingen som en del av Kristi kropp. Ge ditt bidrag. Ta emot det du behöver från dina syskon. Ta emot det du behöver av undervisning och insikt i Guds ord genom dem som Gud använder, och gläd dig över att allt detta är ditt. I Kristus Jesus. Låt oss be. Fader, vi tackar dig för att vi får vara dina barn. Vi tackar dig för att du har fullbordat allt det vi inte kunde. Genom det Jesus gjorde för oss. Tack för att du genom den heliga ande tillräknar oss detta. Som vårt liv i rättfärdighet inför dig. Tack för att du har gett oss en framtid tillsammans med Jesus. Att det är vår framtid. Och att vi kan ha förväntningar på framtiden genom vad han representerar. Jag ber Herre om en fortsatt välsignelse över denna församling, Herre. Och var och en som finns här. Som bär vidare från släkte efter släkte ända från mitten av 1800-talet. Så att detta fortfarande är en plats för dig att uppenbara dig. Att vara ett redskap i din hand. Vara en talesman för evangeliet på den här platsen. Jag ber för det ledarskap som idag står i en ansvarsställning. Jag ber att du ska ge dem glädje i hjärtat. Jag ber Herre om att de ska möta ett förtroende från församlingens sida. Som ger dem frimodighet och glädje att tjäna i det som du har lagt i deras liv för den här tiden. Och jag ber att du ska förlösa det du har gett till varje lem i din kropp. Att få betjäna varandra och betjäna helheten. Jag ber om att den här församlingen fortsatt ska få vara ett ljus och en fyrbåk på den här platsen. Och fullborda allt som hör till dess kallelse, till dess du kommer. Tack att du hör bön. Och du gör det ingen annan kan. Du handlar efter din vilja. Låt din vilja ske för ditt eget namns skull. Amen.